Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men alltså jag blir fan provocerad på riktigt. Jag är redo att säga obehagliga saker. Nu är det liksom alltså konstant mögliga kläder och pågående svampinfektion i underlivet.
I varenda skrev.
Och så går vi vidare in på förra veckans och även denna veckas ämne.
Ja. Här har vi en bra metod. Vi gör den på alla. Nu låter jag som en anti-vaxxer.
Alltså vet du, jag tror att det är så vanligt att folk har såna här vänner, framförallt från alltså ung ålder, där man typ tävlar om saker. Välkomna till avsnitt 310. Oj, oj, oj. Ja, vad trevligt.
Rekord.
Min jubileum.
Ja. Hur mår du då?
Nej, men jag mår så jävla bra.
Men vad säger du?
Nej, men snälla Matilda, jag har inte mått så här bra sedan augusti och jag tror att du fattar varför.
Nej.
Solen.
Jaha!
Värmen.
Gud, jag bara, vad? Men gud, ja absolut, 100%. Alltså, vill du veta en sjukaste grejen någonsin? Det här kan inte, jag hoppas verkligen att du är med mig här. Att det här, så här kan man inte hålla på. I bland mina kollegor har vi en Facebookgrupp. Och igår är det två som erkänner att de har börjat längta efter julen nu.
Nej men för fan, alltså vet du, nej, jag älskar julen. Men det
rulla,
där får man inte
köttbullar,
säga.
Köttbullar, koka knäck.
Jag, nej, alltså, jag blir fan provocerad på riktigt. Jag är redo att säga obehagliga saker. Jag säger, det där får man inte säga förrän kanske slutet av augusti.
Nej, men det, jag fattar ju, alltså, det där har ju vi också varit tidiga med att kasta ur oss. Men liksom inte första,
ja, men
inte på våren,
ja, men
första. Vad sa du?
Ja. Du, ja, men inte i maj, för
nej,
fan. Det är sjukt att jag hört.
Nej, jag säger nej.
Nej, jag säger olagligt, obehagligt.
Mm.
Nej, men vet du, igår så hade jag först bootcamp på morgonen klockan 7-8 och sen så hade jag PT direkt efter det och sen så tränade jag själv. Och majoriteten av de här passen
spenderade utomhus. Det lät som att du hade varit på bootcamp, sen hade du haft PT och sen tränade
jag på PT. Jag ska bli så jävla smal och stark. Alla bara snälla, usch. Skämt åsido, jag höll i bootcamp och PT-pass och sen tränade jag själv. Och majoriteten av de här passen spenderades utomhus. Och du vet, jag bara stod i dörröppningen till min träningslokal.
Mm.
Och alltså blev rörd, nu överdriver inte ens jag, till tårar av känslan när solen värmde min kropp på det här sättet som den inte har gjort sedan augusti.
Och det där är ju fruktansvärt hemskt.
Ja, alltså för att jag blev rörd av att jag blev rörd. För jag var så här, stackars lilla mig. Mm. Stackars mig. Mm. Nej, men jag blev så här, men gud vad hemskt. Du har gått igenom mörka saker.
Ja.
Kalla mörka tider är nu förbi, gumman. Du klarade det.
Nej, men,
alltså så kändes det verkligen.
Förstå också vad, alltså det här är så diskuterat redan säkert. Men bara så här, mörker och dysterhet. Hör ju, alltså det hör ju ihop alltid. Men sen lägger man också på en jävla pandemic flu.
Ja, men exakt.
Alltså, vad händer då med människor i Sverige? Alltså, seriöst. Vad,
nej, men,
jag tror vi kommer se långtgående konsekvenser av detta år.
Ja.
Ja.
Ja, gud. Alltså, nej, men jag kände bara så här, oavsett, alltså så här, jag pallar inte prata om att det ska vara molnigt nästa vecka. För jag är så här, det pratar man väl ändå inte om när man är på en solsemester.
Nej.
Man pratar väl inte om så här, men nästa vecka har man i Stockholm.
Och vet du vad, det kan alltid bli bättre.
Nej, då njuter man av nuet.
Det är oftast också så att när det ser bra ut så hinner det bli sämre. Och när det är dåligt så hinner det bli bättre.
Exakt. Meteorologen har pratat.
Quota mig.
Gud, nej, men alltså, nej, jag mår jättebra. Hur mår du själv? Har du blivit påverkad av vädret?
Alltså, ja, fast inte så där mycket. Men det är väl väldigt on-brand att du har blivit rörd till tårar och att jag inte har blivit det.
Ja,
men,
och att du knappt har noterat.
Reflekterat. Men absolut, jättetrevligt. Alltså, jag ska faktiskt idag träffa Malvo och Nathalie i Vita Bergsparken. Och faktiskt njuta av lite sol. Så att absolut så känns det mycket trevligt. Någon grej som känns mindre trevlig, vill du veta vad det är?
Ja.
Det är visningsklimatet i Sverige just nu.
Åh nej, berätta. Hur känns det?
Och jag har absolut typ ingen erfarenhet. Så att jag kommer tala ur... jag kommer skjuta från höften och anta att det är så här det ser ut. För jag har varit med om en dålig upplevelse.
Ja, nej.
Och då är det så här. I dessa tider så rekommenderas man oftast att anmäla sig. De flesta visningarna är så här... det finns inget typ tvång på det, men man får gärna göra det. Och det, jag fattar inte varför man inte skulle göra det. Alltså det är ju för att
mäklaren... Nej, och det är väl förmodligen för att de vill ha ett hum om hur många som kommer. Kommer det 50 pers samma dag eller kommer det 3 liksom?
Och då vi, precis, för att mäklaren i så fall måste kunna säga att så här, hej, nu är det tyvärr fullt. Eller typ, oj, nu måste jag göra visningen längre. Eller vad man nu gör. Men när vi åkte på en visning i... Gamla Råsunda, som för övrigt var så freaking trevligt att jag ville smälla av. Typ aldrig satt min fot där. Min mamma har snackat om Gamla Råsunda.
Nej, men jämt. Vet du, jag har varit i mycket Gamla Råsunda i min barndom när jag och pappa gick på mycket AIK-matcher. Och minns ju att Råsunda är ett väldigt trevligt område, framförallt Gamla Råsunda. Och jag har ju sett på Hemnet och jag har ju varit så här, det där tror jag kan
vara. Den där ska du ha. Nej, men alltså jättetrevligt. Lite, jag vet inte exakt hur kommunikationerna ser ut. Det beror nog på lite vart i Gamla Råsunda man bor. Men vi hade bokat in oss på en visning. För vi är laglydiga människor. Det regnar lite grann. Till historien hör att vi båda också är bakis. Jag var absolut körbar. Ingen behöver vara orolig. Men det var liksom tufft för framförallt min kära sambo liksom... ta sig upp, och vi tog då bilen från Råcksta till Råsunda för den här visningen. Som vi inte ens egentligen, det är väl det som gör det kanske inte lika förödande. Vi hade ju inte tänkt buda på den här för att vi inte sålt vår lägenhet ännu. Men vi ville se området, vi ville se okej, den här var så här stor, hur upplevdes det, bla 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 bla. Kommer dit, det är seriöst en kö utanför byggnaden med typ 20 par. I regnet.
Vad fan säger du?
Folk står och äter korv. Alltså de har stått länge liksom. Behöver ta lunchpaus.
De har till och med börjat... De har ju till och med mellis liksom.
Alltså, ja, det är ju... ja, ja. Och vi står där och börjar direkt kolla på klockan och bara... Vänta, what the hell? Alltså vi ska vidare på en tillvisning. Vi har ju räknat med att kunna lämna härifrån om typ 20 minuter. Och vi står i den här jävla kön som seriöst inte rör på sig. Under 20 minuter i regn. Och sen så får vi gå till bilen och åka.
Nej, men det blev ingen visning.
Det blev ingen visning. Och jag känner att så här, den här...
gick det på nästa visning?
Eller ja, men det gick bra. Eller alltså, det gick bra. Den var vi inte lika intresserade av. Men, nej, jag vet inte. Jag känner bara att det här kommer suga musten ur mig. Om det är så här man ska behöva hålla på. Att man ska behöva så här, hänga på låset för att få se skiten.
Ja, jag vet ju, jag tror att du kommer behöva kavla upp ärmarna och jobba med armbågar.
Tror du det?
Ja.
Men vet du, jag blir också jätteirriterad på den där mäklaren. Hur kan liksom, förlåt mig, men om du vet att så här, okej, i den här kön så står kanske hälften som har bokat in sig och hälften som inte har gjort det. Då måste man väl kunna gå ut och ropa till kön och säga hej, hej! Förtur till de som har anmält sig. Det måste väl ändå få vara så.
Eller? Ja, eller så måste man väl kunna ha mage nog att säga, alltså så här, nej tyvärr, vi kan inte boka in så här många om alla nu hade anmält sig. Då kan man väl fan inte låta alla komma orimligt. Samtidigt på samma dag.
Alltså det går inte. När jag och Oskar, alltså vi då tog bilen och då köpte någon macka typ. Och sen nödproviant. Och sen så liksom långsamt så åkte vi förbi den här kön, alltså efter visningen var slut in i liksom kalendern, eller vad man säger. Och då var det fortfarande, alltså seriöst, 18 par som stod där i regnet.
Hjälp.
Ja.
Men usch, vad roligt.
Så det är en tråkig...
Men då hoppas vi på samma köbildning till din lägenhet nästa helg.
Verkligen.
Är det nu i helgen, va?
Det är nu i helgen. Hur alltså,
oh my god.
Om
ni är intresserade av en fantastisk tvåa i Västerort.
Ja.
In och sök på Rocksta på Hemnet. Och så kan ni gå och titta på Matildas
tvåa. Det vill ni inte missa.
54 kvadrat. Nej. Nej, men ärligt, det är ju en fantastisk lägenhet. Den är jättemysig.
Seriöst, alltså... Jag vill inte tänka på hur känns det som det kommer bli när jag ska lämna den. Alltså, det är en fantastisk första och säkert också andra lägenhet.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, gud.
Ja. Ja, en annan grej som har hänt, eller som jag har lyssnat på i veckan, är ett P3-dokumentäravsnitt om lobotomeringarna och tvångssteriliseringarna. Och
ja, det här lyssnade jag på fast för några år sedan.
Jaha, är det gammalt?
Ja, det är så här, ny ljudkvalitet.
Ja.
Så att jag kommer inte, alltså jag kommer inte ihåg allt, så du får jättegärna refresha mitt minne lite.
Det handlar ju då om hur man förr i tiden då helt enkelt behandlade psyksjuka, i ordet de använde. Jag vet inte om det är liksom rätt terminologi. Man kanske säger, eller vad säger man?
Jag vet inte.
Ja, känner man sig efterbliven. Men det handlar liksom om hur man tog tillvara, förvarade personer som led av psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar. För det var ju verkligen det man gjorde. Man liksom satte in dem i en sjuk miljö. Och sen så bara hoppades man, höll man tummarna på att ingen skulle liksom...
Bry sig, typ.
Eller bryta ihop.
Mm.
Och ett
jag tänkte att någon från samhället skulle bry sig.
Jaha, nej, och det är det som är så sjukt. För att så här... Alltså, samhällstonen, eller vad man säger, var ju väldigt då att så här... De här personerna kostar samhället 16 miljoner kronor. Nej, mer. Miljarders, miljoners. Alltså de var så här, det är typ 20% av hela statliga potten.
De är inget annat än en börda.
Ja,
liksom.
Exakt så. Alltså verkligen så här, vi har inte råd med det här. Psyksjukhusen kostar i samhället allt vi har, typ. Det var budskapet. Därför måste de lugnas ned. Och det gjorde man ju då genom... lobotomering. Och det,
alltså, det är det obehagligaste.
Ja, och alltså rent så här praktiskt vet jag typ inte hur ingreppet gick till. För att jag hörde i podden att de inte gick in i skalpen med ett skarpt föremål.
Nej.
Så hur gjorde man då?
Jag förstår inte.
Med våld?
Borrar man armbåg? Eller genom örat eller? Ja, exakt. Armbåg upp skallen.
Men vadå, kan man komma rätt aning. Upp i hjärnan från näsan? Det är ju livsfarligt.
Ja, det känns inte så bra.
Men alltså, det som jag tycker är sjukt i varje fall med lobotomering, mycket som är sjukt med lobotomering, men en grej som är väldigt sjuk, och som skrämmer mig lite, det är ju att när man lyssnar på utlåtanden från läkarna, svenska läkarkåren på den här tiden, så är ju alla rörande överens om att det här är det absolut bästa för patienterna och för samhället. Och absolut finns det ju tokiga, galna överläkare då, liksom nu, som var tokiga och galna.
Som typ experimenterar med andra människor för att de själva tror på det. Liksom.
Precis. Men det här var ju verkligen veto. Alltså att det här är ett jättebra ingrepp. Alltså det kan ju inte vara så att, eller så tänker jag fel, men det kan ju inte vara så att alla läkare i Sverige på den här tiden var e-blivna.
Nej.
Utan de trodde ju att, alltså de gjorde ju utifrån vad de visste det de trodde var bäst för patienterna. Sen visade sig det vara helt åt helvete. Men är inte det ganska läskigt att en hel kår har forskat fram och kommit fram till att här har vi en bra metod. Vi gör den på alla.
Jo.
Nu låter jag som en anti-vaxxer och det är inte det jag menar.
Nej, men vet du, jag tänkte säga att det är någonting, det är det som är ganska fint med vår samtid på ett sätt. För att så här, det negativa med att vi kan söka och sprida information överallt är ju till exempel resultat som anti-vaxxer-motståndelsen, att motståndsrörelsen, att liksom folk sprider information som om att det vore fakta.
Mm.
Men det som är väldigt fint är ju att till exempel då läkare, kanske ännu bättre än någonsin, kan lära sig av andra läkare och såklart andra yrkesgrupper och ämnen, eller vad man ska säga, från världen över. Att okej, jag kanske trodde att lobotomering var bäst, men här har jag fått lära mig från en kille i Indien och hans uppsats och forskningsstudie och bla bla bla, att det är inte alls så bra, va?
Vi ska sluta.
Jag tänker liksom att så här, Google is your best friend, som man brukar säga. Nej, men du fattar vad jag menar, att så här, det känns ju i alla fall lite tryggare nu. Det känns som att det är enklare, om vi tänker typ just läkare och sådana grejer, att så här, det är enklare för läkarna att bli kanske lite ifrågasatta nu. Alltså såklart inte bara på ett bra sätt, för tänk till exempel anti-vaxxer motståndsrörelsen, men på ett bra sätt att så här, folk, alltså andra läkare världen över, ändå kan engagera sig i varandras grejer och inte bara låta typ tre dudes på Sankt Göran komma på att det är skitbra att borra folk i huvudet.
Så blir de tysta. Det är sjuka,
de blir lite mer lugna.
Att
de har lugnat ner sig.
Ja, att de hade upptäckt lobotomeringen som metod typ i samband med en olycka där någon typ hade blivit liksom, alltså fått en så här
sak.
Ja, men typ av en så här, alltså i, ja, alltså nu det här, det var inte så här det var, men typ att någon hade fått en så här en pinne rakt genom hjärnan precis som träffade den här lilla framloben, eller vad du nu kan tänka sig, som sen uppgav, som överlevde, men var såhär, jag känner inga känslor. Och de bara, aha!
Ja, perfekt! Ja. Alltså du vet, jag tänker verkligen så här, hade jag vuxit upp under den här obehagliga tiden, de behandlade ju även hysteriska kvinnor, pratar de också en del om. Alltså då är jag så här, vadå? För att jag typ har lite mood swings. Och har känslan utanpå. Nej, men jag hade blivit lobotomerad.
Seriöst. Alltså seriöst. Hade ju...
Och tänk också i ett klimat där jag inte kan gråta ut på Instagram story eller en podd. Då hade jag ju nog upplevt som ännu mer...
Men gråta ut. Du förväntades väl aldrig gråta. Kvinnor skulle väl aldrig... Eller så här, tänker jag. Gustav hade ju skickat dig till mentalsjukhuset och sagt lobotomerarna. Ja, men alltså, de berättade också i det avsnittet då om en kvinna som var så här, alla var livrädda för henne, stackars, alltså stackars henne. Eller hon mådde säkert piss, men vem fuck hade inte gjort det? Det är det som kom till. Hon var så här, de bara, hon vägde 130 kilo, ingen kunde liksom hålla emot henne. Så hon fick sitta fastspänd i någon slags säng. Eller stol, eller vad vet jag. Och lyckades, och hon ville skriva brev till någon så här anhörig. Och de var så här, nej, Astrid, det får du inte. Och då blev hon, till slut tappade hon det och liksom bryter sig loss från den här då sängen där hon var fastspänd och skrev brev, oklart hur, med sin avföring istället. Och det här kan ju låta lite så här tokigt. Men seriöst nu, vem som helst hade kunnat drivas till det till slut, tror du inte?
Att här, ja, alltså om man kände att man var instängd.
Ja, att bara, jag behöver ropa på hjälp. Någon behöver hämta ut mig härifrån. De vägrar ge mig en penna.
Ja, men då är det en perfekt kulör. Kiss blir snyggt lite för ljus, löst, tänker jag.
Ja.
Nej, men vadå?
Förstå hur många av de här som inte ens var... Alltså som verkligen seriöst hade bara behövt lite
Ja, men jag tänker så här, ingen människa behöver ju lobotomeras.
Nej.
Alltså alla människor måste ju få hjälp och det är
jag ska inte säga ingen, Andrea. Det finns väl ändå, eller låter hemskt nu. Ja. Jag tänker typ att så här,
Breivik,
ja, precis. Kan väl klassa hade han, han hade väl troligtvis hamnat där. För man direkt med att man var lite udda och det måste ju ändå Breivik ha varit. Lobotomera honom. Mm. Men,
ja, men jag tror att de pratar om det i det här avsnittet också. Att så här, det är ju så hemskt med, alltså även om det hände så mycket sjukt på de här psyksjukhusen, eller vad man nu kallar det för. Så är det så hemskt också att det är så många psykhem som har lagts ner. Mm. Just för att folk ändå fick stöd och hjälp. Som kanske inte klarar av att bo själva. Liksom. Att det är så många som har blivit hemlösa och missbrukare nu. Liksom.
Verkligen.
Ja, det är fruktansvärt.
Mm.
Ska vi riva av lite Robinson?
Nej men gud. Nej men gud.
Den här veckan blir det inget bonusavsnitt. För jag tänker, vi har inte så mycket att recappa nu, va?
Nej.
Från förra veckan.
Nej.
Har du sett dagens avsnitt?
Nej. Har du det?
Ja, alltså det här kommer inte spoilas så mycket.
Nej, men gud.
Utan, ja, för det jag vill diskutera är det som händer i dagens avsnitt. Och det som händer är ju att de som vann veckans pristävling fick brev hemifrån.
Ja, men gud, det måste ju ändå ha varit Rickard och... Men, eller va?
Ludde.
Men det var ju inte dagens.
Jo. Igår fick man se tävlingen. Och idag fick man se när de fick breven.
Ja, just det. Och de sa typ att så här, det är någonting ni längtat efter. Men man fick inte veta att det var ett brev. Men man kunde anta det. Okej, var det fint?
Ja, det var jättefint. Båda två grät ju såklart. Och Joanna fick också brev som var befälhavare. Och då tänker jag så här. Min spontana tanke är ju att hade jag varit borta så hade jag ju såklart velat läsa. Men jag tror också att det hade verkligen varit en sån sak som hade kunnat få mig att bryta ihop. Tror du att du hade så här blivit stärkt av det? Eller tror du liksom att du hade typ blivit nedbruten av det?
Gud, alltså nej, men jag tror att jag hade... Jo, men klart man hade velat ha det. Men... Samtidigt en dipp, alltså en känslomässig dipp. Kan jag säga dipp en gång till? Nej, men att få det när man inte har ätit mer än en liksom näve blåbär i 2 månader. Exakt. Det gör ju nog att alltså vägen tillbaks blir ju den kan vara lite tuff, framförallt om det låter som ska regna. Men jo, men gud, klart man hade velat ha den. Hade inte du velat ha en hälsning?
Jo, men jag tror bara att det hade varit jävligt tufft.
Ja, absolut.
Någon som hade det tufft också, som önskade på att få ett brev, var ju vår kära Dennis. Han längtar väldigt mycket hem efter sin sambo nu. Nej, men om Matilda, jag tror till och med att du kommer gråta till dagens avsnitt.
Nej, är det sant? Gud, jag vet inte.
Vad han säger i bikten?
Nej, vadå?
Han får tårar i ögonen och säger att han saknar sin sambo så mycket. Och så säger han: det första jag kommer göra när jag kommer hem från Robinson, det är att fria till min kära sambo.
Nej,
och jag vet inte varför jag har väntat. Jag vet. Nej, men gud, jag får tårar. Och han bara: jag vet inte varför jag har väntat så länge med att göra det. Men det är verkligen det första jag kommer göra när jag kommer hem. Men gud, jag börjar böla. Direkt.
Men gud, fina Dennis.
Den finaste människan.
Seriöst.
Och nu är de ju förlovade. Det har jag kollat upp på Instagram. Och de väntar ju ett barn som kommer i augusti.
Helt otroligt.
Åh, herregud. Ja, det var typ det jag hade att säga om Robinson. Mycket mer har jag liksom inte riktigt... Det har inte hänt så mycket grejer, eller?
Nej, jag måste tänka... Jo, alltså jag måste säga... Jag ska faktiskt... Joanna ska vara med egentligen helg i min artikelserie som släpps imorgon när jag hör det här. Så igår, för mig, så pratade jag med henne i telefon. Och hon berättade då att hon hade fått jättemycket hat efter att hon hade typ... Delvis typ av så här missunnsamhet för att hon hade toppat sitt lag och sen förlorat. Och det var ju trist för henne. Men så här,
då, jag vet du, jag blir så här, alltså när de synkarna kom inför den här pristävlingen då. Att de var så här: Joanna toppar ju sitt lag. Man bara: vad fan har du själv gjort?
Men snälla, alltså, är det där för att tävla? Och Anders också bara: jaha, du hamnar med Dennis som en slump. Man bara: men kan jag få fucking toppa mitt eget lag? Alltså
jag fattar ingenting.
Givetvis jag vill vinna. Alltså jag fattar inte alls. Alla är väl bara avvis kanske för att de var så trodde att de inte skulle ha någon chans då mot Joanna och Dennis. Mm. Men också för att de alltså för att Joanna och Olivia då klagade på maktens boning eller typ sa att så här, det regnade in, vilket är så här: ja, självklart så måste man väl få liksom tycka att det känns jobbigt med oska och spöregn. Alltså det här pratade vi om första avsnittet när man såg att alla var blöta. Att så här, aha, nu kommer de aldrig torka. Alltså det kommer aldrig komma upp en sån temperatur så att kläderna hinner torka innan det regnar igen.
Nej, nu är det liksom alltså, konstant mögliga kläder och pågående svampinfektion i underlivet.
I varenda skrev. Och liksom,
japp.
Varenda skrev.
Varenda skrev. Punkt.
Jag menar varenda liksom...
Men vad, berätta mer. Du har ju den här artikelserien på 9-24, Äntligen helg.
Ja,
fick du reda på något mer kul av Joanna? Eller
alltså jag frågade ju mest om vad hon vill äta en fredagsmiddagen. Ja. Men, så nej, inte så jättemycket mer om Robinson. Det hade varit jättekul att prata med henne om det i något annat sammanhang också. Men hon berättade just bara att så här... Ja, typ, ja, nu tycker alla att man är så jävla dryg. Och det slog mig då hur snabbt alla... Alltså det här är man ju själv säkert medskyldig till. Men hur snabbt det vänder för människor. Att så här, från ett avsnitt till en annan så kan man vara så här, jag gillar honom, jag gillar henne. Och sen så, tre avsnitt senare så säger den personen... Eller det klipps på ett sätt som gör att man är så här, nej.
Nej, men tänk typ Andreas och Johanna.
Ja.
Det var ju typ våra favoriter de första tre avsnitten. Andy har ju fortsatt varit din favorit.
Ja, ja.
Men sen typ så här, ja, under två avsnitt så förlorade jag hela mitt tycke för dem.
Ja, jag vet, och det där är ju så sjukt. Att så här, beroende på hur de vill att man ska uppfatta dem. Så, sen fattar jag att så här, det hade varit människor där som vi hade avskytt om vi hade bott med dem. Mm. Alltså verkligen, alltså föraktat. Men
såklart.
Det är ändå väldigt tydligt att för den som tittar så styrs ju våra åsikter till stor del av hur personerna i fråga klipps. Alltså det är ju säkert många som vi inte hade tyckt om vars dåliga egenskaper inte ens tas med på samma, alltså. Mm. Men nej, jag står verkligen fast vid att Andy, det här säger utan att veta, han har bara hamnat fel. Han hamnade bara i fel sällskap. Han är en fantastisk man. Jag kollade på hans Instagram live igår med Anki och någon annan kille. Jag fattade absolut ingenting. De liveade i typ 3,5 timme och pratade om så här simning. Alltså det var så konstigt. Men då satt han där i någon liten mysig hoodie, obbola. Bara, vänta, stopp, paus. Jag måste bara säga godnatt till min dotter. Och så bara kom en liten dotter in och kramade. Så bara, godnatt, sov gott. Ja, nej. Fin.
Vad fan. Mm. Ja, nej, jag är jävligt taggad på att se hur Robinson kommer... sluta. Alltså nu kan det inte vara, nu kan det inte vara många veckor kvar till finalvecka.
Nej.
Eller?
Nej.
Det alltså, kan vad det kan det vara? Typ totalt 15 avsnitt kvar, 12 avsnitt kvar.
Shit alltså. Hur, vad fan ska hända sen? Kommer du ihåg tomrummet som kom när Robinson var slut förra året? När man insåg.
Nej, det är fruktansvärt.
Alltså för det går ju också varje dag i princip.
Ja.
Till inget. Och jag tyckte ju i början tyckte jag så här, kan de sluta släppa så ofta? Man hinner inte ens liksom andas här. Alltså för att det är varje dag. Och sen kom Gränslandet också varje dag. Men, sen
men vet du vad som är så bra med att det är 20 minuters avsnitt?
Ja.
Det är att det passar så jävla bra att titta på till frukosten.
Ja.
Alla sitter väl ändå ner efter frukost i 20 minuter. Det har man ju.
Nej, det gör väl absolut ingen. Eller? Va?
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 Vadå, hur fort äter du en gröt?
Nej, jag vet för sig inte. Jag är inte så jag är fel person att fråga.
Okej, okay, kanske inte 20 minuter, men kanske har 10 minuter så kan man lägga 10 minuter extra på att
ja, men eller typ när man är på väg till jobbet, man kanske åker buss eller tunnelbana. Vad vet jag. Jag
förstår ni då Robinsons största reklampelare. Ja. Han sitter och säljer in. Nej, ni kan kolla på Robinson. Innan bara 10 minuter har tid. Alla bara, men okej.
Usch, jag hatar mig själv.
Få betalt för det här.
Nej, en dag kanske.
Ja, maybe one day. Men du, vi släpper Robinson.
Motvilligt.
Och så går vi vidare in på förra veckans och även denna veckas ämne.
Ja. Men min
friendship. Precis.
Friendship, men nu är det mer friendship breakup.
Exakt. Jag har två mejl som jag har valt ut som har ringlat in efter vi slutade podda sist. Som inte handlar om att göra slut utan som är mer dilemman som, hon vill ha, som de vill ha svar på. Så jag tänker att vi börjar med dem. Hej Matilda och André, jag behöver akut hjälp. Jag har nämligen två nära vänner som har börjat umgås utan mig. Det var genom mig de lärde känna varandra runt midsommar förra året och vi tre umgås en del sedan dess. Jag vill ju mer än gärna att mina vänner ska gå ihop och ha kul. Att de umgås när jag inte kan är helugnt för mig, men det känns konstigt när de utesluter mig helt. Jag vet att det inte är en stor sak för andra, men då jag varit med om mobbning och utfrysning innan så är det någon som har gett mig trauma och jag blir fruktansvärt ledsen. Under den perioden fanns dessa två vänner där för mig. Något som jag är otroligt tacksam för. Men det är alltså inte nyheter för dem att jag skulle ta illa upp av liknande beteende igen. Har tagit upp detta med dem och de har varit jätteförstående i sina svar och bett om ursäkt. Men ändå har detta upprepats gång på gång. Har även frågat om jag gjort något eller har sagt något elakt. Men då är, det har jag inte gjort enligt dem. En del av mig tycker att det är fånigt att bli känslomässigt upprörd. Men jag kan inte då för att jag blir det. Jag tycker om båda vännerna och allting grundar väl sig i att jag älskar dem och vill vara en av dem. Jag skulle jättegärna vilja höra era åsikter om detta. Hur tänker ni? Vad tycker ni att jag ska göra?
Ah, för fan vad svårt. Alltså jag...
Ja, och vet du, jag fick ont i magen.
För tänk också, tänk för henne för fan. Tänk också vad i den andra, de andra personernas liksom sits här. Det behöver inte vara just det här exemplet. Men tänk att du och jag och en till har umgåtts. Eller vi, du och jag har lärt känna varandra genom en annan gemensam vän.
Mm.
Och sen hittar vi varandra och vi känner att så här, men gud, vi kommer ju så mycket bättre överens. Man kanske sinsemellan börjar diskutera att så här, nej gud, alltså, om vi hade träffat den här tredje personen idag hade vi inte blivit vänner. Nej shit, vi har typ inte så mycket gemensamt med henne. Vad gör man då? Alltså det finns ju tyvärr ingenting egentligen konstigt eller egentligen taskigt i att börja umgås mer med den man alltså trivs med.
Passar bättre.
Nej. Men det måste ju vara fruktansvärt för den som står och ser det hända och som står alltså och bara ja, hopp. Well fuck my life.
Nej, alltså det är ju fruktansvärt för det är så här, min första instinkt är så här, det här är fan inte okej.
Nej.
Det är inte schysst.
Jo, ja, nej, jag känner typ, nej, fast det nej, är ju
men
det.
Sen blir det ju så här, det är klart att de måste få umgås med vem de vill. Och uppenbarligen, alltså om jag inte riktar mig till den här tjejen, för det blir ju jättekänsligt, jättehemskt. Men uppenbarligen så vill de ju hellre umgås själva.
Mm.
Och det kan man ju inte bestämma över, för vi går ju inte längre på förskolan där alla får vara med.
Nej, det är,
alltså hur fruktansvärt det
eller
är
jo, det, till viss del gäller väl förskolereglerna, alltså så här, att man behöver ju inte... Alltså bara för att de kommer bättre överens behöver de ju inte utan anledning. De har ändå sagt att så här, nej då, du har inte gjort något eller sagt något. De behöver ju inte aktivt utesluta henne jämt. Men man kan ju inte kräva att man jämt ska få vara med.
Nej, alltså jag tycker så här. Förra veckan så pratade vi lite om det här med att så här, konfrontera eller inte konfrontera när en vänskap känns dålig.
Mm.
Och då sa vi så här, nej men man måste inte konfrontera alltid om det inte känns värt det, bla bla. Men... om en person säger, alltså skriver och säger så här, har jag gjort något fel? Alltså har jag sagt någonting eller ja, som den här tjejen beskriver, vad har jag gjort någonting?
Mm.
Alltså då måste man vara ärlig, tycker jag.
Ja.
Då måste man vara ärlig och faktiskt berätta hur det ligger till. Är det bara en slump så är det bara en slump och det kan ju vara så. Men om de faktiskt tycker att så här, nej men vi klickar inte så bra med dig längre. Alltså nej men gud Matilda, hur säger man?
Nej, det är det jag menar, för det är inte att hon har gjort någonting. Alltså jag förstår att de säger nej, hon har, du har inte gjort någonting. För att det kanske inte är så att de har bråkat. Hon, det kanske bara helt enkelt är så att så här, vi kommer inte lika bra överens längre. Men det är inget fel på henne. Hon behöver inte gå runt och känna sig som ett jävla, att hon inte duger som hon är. Alltså jag fattar, det är klart man inte ska säga någonting annat. Men sen är det också, alltså en grej som jag tänker att man... måste komma ihåg är att när man typ i vår ålder går från att ha en ganska ungdomlig vänskap, tonårsvänskap som var extremt intensiv. Man umgicks hela tiden, man upplyste varandra om minsta skitdetalj i ens liv. Till att när man liksom blir äldre, det faller sig naturligt. Alltså det finns ju ingen i vuxen ålder typ som har liksom... stycken vänskaper som man liksom har konstant kontakt med hela tiden. Man snackar outfits, vad ska jag på mig idag, vad ska jag på mig nu, vad gör du nu, ska vi ses ikväll och bara sitta och titta, hålla på med telefonerna bredvid varandra. Alltså, man umgås ju inte på samma sätt när man blir äldre som när man var i tonåren. Och det som jag märker kan typ störa mig i en vänskap idag, när jag då är lite mer vuxen än tonåring, är personer som inte har tagit samma kliv. Alltså som är kvar i det där. Som typ vill ventilera minsta lilla grej som en kille har skrivit. Typ. Man bara, jag bryr mig faktiskt inte. Alltså jag, seriöst, det där är inte intressant för mig. Att höra på liksom... men allt minsta på detaljnivå vad han skrev, och då skrev jag och han skrev, alltså det, jag bryr mig inte. Även mina riktigt nära vänner, jag är inte, alltså jag har inte det behovet längre. Att bara säga, nej, jag vill vara, vi ska vara det med varandra hela tiden och sen, alltså nej.
Nej. Jag vet inte vad hon ska göra. Alltså det är så här, det värsta, eller vad man ska säga, är ju att om man introducerar vänner för varandra, är ju att de kan hitta varandra, vilket kan vara alltså fantastiskt och jättekul.
Ja.
Men det finns en liten risk att de lämnar dig. Men det känns ju som att vanligtvis är den risken väldigt liten. Eller? Alltså för att man är väl trygg i sin relation. Alltså, jaha, så här, eller? Alltså.
Jo.
Alltså jag menar så här, bara för att jag introducerar dig för en ny kompis så behöver inte det automatiskt betyda att du inte längre kommer vara med.
Nej. Men jag skulle säga att träffa någon, vare sig det är en vän eller romantiskt förhållande, alltså via gemensamma vänner, tror jag är ganska vanligt.
Men alltså fan, Matilda, hur gör man? Nej, för man kan ju inte säga så här, ni två får inte umgås utan mig.
Nej.
Det kan man inte bestämma över två andra vuxna människor, även fast det är exakt det man känner.
Ja, nej, det kan
hon. Hur ska man balansera logiken och känslolivet? Jag fattar inte det.
Och vad är rätt och fel av dem, va?
Ja, nej, men jag vet inte. Alltså, jag tänker så här,
jag trodde du sa, rätt... oh my god, som att typ så här, min mix spelar inte in.
Arbetsskadad. Ja. Fan vad kul. Nej, alltså vet du, jag tänker så här, hon kan typ inte göra så mycket mer än det hon redan har gjort. Hon har tagit upp detta med dem och förklarat sina känslor, och de säger så här, nej, det är ingen fara. Alltså det du får göra nästa gång, det kanske är så här, alltså när du ser att de umgås med varandra på story, då får du väl skicka en fråga ändå, alltså, och vara så här, åh, hade det varit kul om man hade fått en inbjudan. Eller nej, men snälla,
nej.
Det är så nidigt.
Ja, men och för att, alltså så här, nu kommer jag väl lite hård kanske, men uppenbarligen så är det ju så att de här två vännerna, det här är ju skitjobbigt, och hon har en historia eller bakgrund i att hon har blivit utfryst, och jag fattar verkligen inte hur man sa pissjobbigt, men det de signalerar utifrån det hon berättar är ju att de två vill umgås, och de vill ofta umgås utan henne. Det är ju det som man uppfattar.
Hon har till och med redan konfronterat dem.
Ja. Och då, nej, alltså förstå då ifall det är en person som man är så fan, alltså om man är på andra sidan och bara, vi försöker verkligen typ vara snälla i det här, men ändå försöka indikera på att vi skulle vilja vara själva. Förstå vad jobbigt då ifall den personen bara, jaha, hade varit trevligt, man fick vara med. Och man men det är ju det som är, that's the point typ.
Ja, då har vi vanlig ordning inget svar till dig.
Nej, jag vet typ inte vad man ska göra.
Tack för att du har delat med dig.
Jo, men vet du ett tips som skulle kunna göra? De känner ju uppenbarligen att säga, nej, det känns som att vi är vänner för att vi är vänner, inte för att vi egentligen liksom kanske har så mycket gemensamt och så vidare och så vidare. Känn efter själv, är det likadant för dig? Alltså det kan ju vara verkligen så att hon också bara är så här, ja men rädd för att bli utfryst, att hon liksom klamrar sig fast vid den här vänskapen. Men egentligen, är det personer du, om du hade träffat dem på en fest idag. Det här är ju verkligen det bästa tipset någonsin. Ja. Både med romantiska relationer och vänskapsrelationer. Hade ni varit på en fest eller hade ni träffats på stan i ett rum med 5-6 personer, hade den här personen liksom...
Hade du dragits till den här personen?
Och om svaret är nej, så har jag inget mer att säga.
Exakt. Men är svaret ja, så har vi inte heller något mer att säga. Då går vi vidare till nästa mail. Perfekt. Jag har ett problem. Jag har en vän sedan 6 år tillbaka, men jag känner att jag inte klarar av att ha en relation med henne längre. Till och från under 5 år som träffat en kille som behandlat henne som skit. Han har varit otrogen, ignorerat henne, blivit tillsammans igen och så vidare och så vidare. Jag har under hela den här tiden funnits där för henne i vått och torrt. Vi har träffats flera gånger i veckan för att prata om henne, och jag har sagt vad jag tycker och att hon hela tiden... Och flera gånger säger, jag vet, jag måste lämna honom för att sen gå tillbaka till honom. Gå tillbaka till honom någon vecka efter. Nu har hon gått tillbaka till honom för 1000:e gången och jag orkar inte finnas där längre. Att tillägga så är hon aldrig under dessa år, har hon aldrig under dessa år frågat hur jag mår eller brytt sig om mina problem. Till och med när mitt ex var otrogen mot mig så fanns det inte tid att prata om mig. Allt handlar om henne och hennes kille, allt idiotiskt han gör, och det har det varit i 5 år. Jag orkar inte mer. Är man tillåten att kapa en vän bara sådär? Är jag elak om jag inte pratar med henne? Kan även tillägga att vi är i eran ålder om det spelar någon roll.
Ja.
Alltså vet du, jag tänker att så här, det här går att jämföra lite med att ha vänner som har annan typ av problematik med psykisk ohälsa.
Ja.
Alltså om vi tänker en nära vän som har fått kanske anorexia eller en nära vän som har ett missbruksproblem. Att från början så kanske man är vänner och den här personen är allt den är utan den här problematiska killen eller det här alkoholmissbruket eller sin ätstörning.
Mm.
Och hur egoistiskt och hårt det än må låta så är det ju svårt att känna för och kämpa för den personen när personen tas över allt mer av sin psykiska ohälsa eller sin destruktiva kille.
Mm.
För att i och med det så kan det ju ofta vara så att man då försvinner lite som person. Alltså till exempel hon är så här, alltså hela hennes person handlar om de här problemen med sin kille.
Ja, men alltså samtidigt, det är ju också väldigt beroende på, tycker jag, vad det är för typ av problem hon har med den här killen. För att jag förstår att det måste vara jättestörande och jobbigt att så här, hela tiden höra om deras bråk om typ
dammsugningen.
Ja, alltså så här, ja, precis, att hon typ verkar bara allmänt störa sig på honom. Och att man bara, men kan du liksom, du är inte kär i honom, du är kär i kärleken, bla bla bla. Såna grejer, absolut, det måste vara skitstörigt, seriöst, verkligen. Mm. Men om det är mer omfattande, eller om det är på riktigt ett destruktivt förhållande som hon inte kan ta sig ur, då är ju du som vän seriöst skyldig henne att inte lämna, tycker jag.
Mm.
Alltså då tycker jag att då får,
ja,
man,
absolut.
Om det finns minsta tecken på att det är på det sättet, så tycker jag att du ska sätta dina... Jag fattar att det är så här, ja, hon hade också haft problem, killen var otrogen och så här. Det måste vara skitjobbigt att känna att, aha, vart fanns hon när jag behövde henne då? Men säger inte det någonting då? Att hon inte ens kan liksom ta sitt förnuft till fånga, eller hur man vill uttrycka det, när sin bästa väns kille är otrogen. Säger inte det ganska mycket?
Men om det, vart hon alltså, befinner sig? Det jag menar bara är liksom att jag, alltså så här, jag håller med dig till 100%, men det jag menar är att jag förstår tjejen som mejlar att man börjar tvivla på det när den vännen som hon kanske blev vän med från början kanske inte riktigt finns kvar. Alltså av jättehemska skäl, för att hon är så nedbruten av det här förhållandet.
Mm.
Och då kan det vara svårt att känna motivation till att kämpa för någon som man kanske inte riktigt känner finns kvar. Ja, förstår jag menar? Och det är det jag menar också med typ, om man har, ni är säkert jättemånga som känner igen sig, att så här, man har en vän som har en ätstörning, man har kanske haft en viss jargong och det har varit jättekul, och såklart så förändras ju den här människan av sin fruktansvärda sjukdom. Och man vill ju fortsätta finnas där för den personen. Men personen som man blev vän med är liksom så undantryckt av den här fruktansvärda sjukdomen. Att det kan vara svårt att liksom som vän kämpa för sin gamla vän. Mm. Eller vad man ska säga.
Mm.
Och det kan ju såklart kännas jätteegoistiskt. Och jag kan tänka att det är lite så för henne här också. Att hon är så här, ja, vi blev vänner för 6 år sedan och sen 5 år tillbaka. Så hon haft det här problemet i sitt liv som liksom tar upp så mycket.
Mm.
Och nu har hon funnits där för henne under alla de här åren. Och vad ska hon göra nu? Hon orkar typ inte längre. Nej. Och det är så här, det jag vill säga är bara att så här, jag blamar inte henne för att hon känner den känslan.
Mm.
För att det är svårt att bära andras problem.
Mm.
Alltså hur egoistiskt det än må låta. Liksom, det är klart att man alltid vill kämpa för en kompis. Men det är inte heller så lätt.
Nej.
Alltså om man försöker göra det under 5 år konstant och det aldrig blir någon skillnad. Precis som att kanske ha en släkting som är en missbrukare. Att så här, man försöker stötta, man försöker finnas där. Man försöker inspirera och motivera och skicka iväg på kurser och tipsa om bla bla bla, nummer man kan ringa. Precis på samma sätt som att finnas destruktivt förhållande. Och till slut så känner man ju typ att så här, jag har typ gjort allt jag kan. Jag vet inte vad jag ska göra mer.
Nej, och alltså, då finns det ju väl också en risk att det tipset jag ska komma med nu, att hon redan har testat det. Men det jag tycker hon ska försöka bestämma sig för, alltså vännen, är ju att så här, okej, av det hon berättar, för det är ju positivt, väldigt positivt, oavsett vilken typ av psykiska liksom, problem det kan vara, eller destruktiva levnadssätt eller vad som helst, att hon berättar grejer för dig liksom. Men hon måste ju då bestämma sig för om hon, eller hon vet ju säkert exakt hur deras förhållande ser ut och vad de bråkar om, vad de inte bråkar om, vad de tjafsar om, hur han är då, vad han säger då, och om det är så att det finns minsta uns till destruktivitet så får ju hon, kompisen alltså, börja ställa tydliga krav. Alltså ja, inte vara liksom klappa med hårs och sitta och lyssna och typ så här dagdrömma sig bort när hon återberättar ett långt bråk. Utan finns det skäl till att dumpa honom så måste ju du som vän ta kommando. Eller du måste och måste. Men då skulle jag som vän ställa det kravet också för att få... Alltså, det är ju åt rätt riktning. Alltså att få ett slut på det.
Och kanske... I och med det som du säger nu också kanske vara så här, vi säger att hon heter Jessica, snälla Jessica, jag vill vara din vän. Mm. Alltså jag vill finnas här för dig såklart, men jag kan inte vara din samtalsterapeut. Jag vill vara din vän. Alltså jag vill att vi har vår vänskap. Och vår vänskap kan inte kretsa kring ett destruktivt förhållande. Och ditt liv kan inte göra det heller. Alltså du förtjänar ju mycket bättre än det. Och hur egoistiskt den må låta, det går ju ut över våra relation.
Mm.
Känns det värt liksom att fortsätta vara tillsammans med den här killen som inte bara varit otrogen utan också är otrevlig liksom?
Mm. Verkligen. Oh, herregud. Och om det är liksom, oavsett vad så tycker jag att du ska hjälpa henne att göra slut med honom. För att alltså att konstant bråka i 5 år, vare sig det är om köksluckorna som han alltid lämnar öppna eller om det är för att han är alltså en psykopat, så är det inte någonting man vill vara i eller vill att en svensk ska vara i. Men om det är finns tendens till destruktivitet så ställ hårdare krav.
Vi går vidare till mail som handlar om anledningar till att man har gjort slut med en vän.
Mm.
Jag kan börja.
Ja.
Hej bästa ni, lite kort om hur det gick till när jag valde att avsluta en vänskap. Min bästa kompis blev tillsammans med en kille som signalerade väldigt många röda flaggor. Till exempel väldigt kontrollerande och lät inte henne följa andra killar på Instagram. Då var jag ärlig och sa det som jag och många andra tyckte, eftersom man lätt kan bli blind av kärleken. Lite konstigt nog så blev hon jättesur på mig istället för att försöka förstå hur illa han behandlade henne. Jag valde att avsluta vänskapen eftersom hon vägrade att lyssna på mig och valde killen istället. Hoppar vi fram 2 månader som gjort slut med killen, men vi har fortfarande ingen kontakt. Tycker ni jag gjorde rätt eller hur skulle ni agerat? Det här går att koppla lite till det vi pratade om sist.
Mm.
Att så här, är man orolig för en vän på riktigt, då kanske man inte ska klippa kontakten.
Nej.
Så. För då kan det ju vara ens enda väg ut. Alltså det kan ju på riktigt handla om livsfara.
Mm.
Men tycker man bara att hon är tillsammans med en oskön kille och hon blir sur på mig när jag poängterar att han inte behandlar henne så som hon förtjänar. Ja, det kan väl absolut vara tyvärr en anledning till att avsluta en vänskap. Men ja, det känns ju tråkigt att ni fortfarande att 2 månader senare inte har pratat alls.
Nej, men alltså, hon skriver så att gjorde jag rätt eller hur tycker ni jag skulle ha agerat? Så därför kommer jag komma med min feedback. Och alltså, hon skriver ju ändå att han signalerade väldigt många röda flaggor, kontrollerande, bla 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 bla. En psykopat helt enkelt. Och då tycker jag alltså absolut så finns det ju en poäng i att så här vara hård, alltså som jag sa, att ställa krav och vara så här, fast jag kan inte annars jag kan inte stötta det här eller vad fan som helst, men alltså samtidigt är det väl verkligen så att om man, gud nu känns som jag bara repeterar precis det du sa, att om det finns risk för hennes säkerhet så är det ju inte kanske egentligen det bästa
att bara ghosta liksom.
Nej, precis. Ja, jag vet inte. Men alltså, ja.
Vi läser inte upp alla de här mejlen för att vi ska komma med några kloka svar, utan vi läser upp de här mejlen för att ni ska kunna få igenkänning och lite
nyansering
till era egna problem.
Frågan vi har liksom diskuterat, hur fan gör man då? Alltså alla dilemman kommer fram till att själva inte ens vet hur man ska kunna avsluta en vänskap utan att vara en häxa. Ska jag ta nästa?
Ja, men gör det.
Jag hade en kompis som jag känt ända sedan våra mammor gick med oss på öppna förskolan. Vi gick i samma klass från förskoleklass till 9:an på högstadiet och var väl alltid egentligen mer rivaler än vänner. Trevligt. Det är i alla fall min uppfattning. Det fanns ingenting som inte på något sätt slutade i en tävling mellan oss båda. Idrotter, betyg, killar, vänner med mer. Under högstadiet skaffade jag min första pojkvän och hade därmed sex för första gången. Under högstadietiden och gymnasietiden var det ett antal killar förhållanden som kom och gick för min del. Och jag fick höra från min kompis att jag alltid snodde killarna från henne, som hon fattat intresse för. Något som jag aldrig förstod eftersom hon aldrig uttalat något slags intresse för någon av dem till mig. Jag har heller aldrig varit den som någonsin bjöd ut någon kille. Jag har bara blivit utbjuden. Den här kompisen agerade ut i att ständigt flirta med killarna jag var tillsammans med eller dejtade. Även under gymnasietiden och efter studenten. Hade vi filmkvällar kunde hon sitta halvnaken. Och på något sätt så skulle det alltid pratas om hennes sexliv och hur mycket hon fick ligga.
Hallå?
Alltså vadå, med killen eller bara de två satt halvnakna?
Jag vet inte. What the fuck? När hennes pojkvän var med typ.
Ja, för det är ju jättekonstigt. Eller, oh, alltså, ja. Sen kom dagen då jag fick reda på att hon legat med inte ett, inte två, utan tre av mina ex-pojkvänner. Oh, dum som jag är, så förlåter jag. Det kanske är ett självskadebeteende, tänker jag. Detta måste jag stötta henne i. Men när jag väntar mitt första barn med min sambo sedan 3 år får jag den spydiga kommentaren om att det var chockerande att jag var först med att skaffa barn. Jag som haft ett flertal mångåriga och stadiga förhållanden genom åren. Jag som trodde att jag skulle vara först med att skaffa barn i vår tjejgrupp, sa hon. Att tillägga är att denna tjej inte haft ett förhållande sedan högstadiet eller haft ett fast jobb sedan studenten. Vi är födda 93. Här någonstans kände jag att jag tappade min empati för henne. Inte ens när jag väntade mitt första barn kunde hon vara glad för min skull, utan endast bitter över att det inte var hon som fick barn först. Jag gjorde slut med min vän för att hon alltid skulle tävla med mig om allt i livet. Detta gjorde jag för både henne som min skull, då vår vänskap förmodligen gav oss båda mer smärta än glädje. Idag önskar jag att jag hade avslutat vår vänskap tidigare och insett mitt egna värde. En vän som ligger med dina ex eller inte är glad för dina framgångar är inte en riktig vän.
Men gud! Alltså, vet du, jag tror att det är så vanligt att folk har såna här vänner, framförallt från alltså, ung ålder, verkligen. Där man typ tävlar om saker.
Ja, verkligen.
Och det är så gud, jävla vad man känner igen så sant.
Det. Ja, det enda jag inte kan förstå, och det är väl kanske för att jag inte själv är gravid eller kan relatera till att det skulle vara någon slags prestige att vara först eller sist i att få barn. Det är väl just det här med att, alltså, hade någon varit så här, jag trodde inte att du skulle vara först att skaffa barn. Det hade inte varit det som fick mig att så här, nej. Nej.
Men jag antar att det blev just reaktionen i att så här, okej, hon var inte glad för oss, hon sa knappt grattis, utan det första hon var så här, oj, tror du inte direkt du skulle vara först?
Nej, absolut.
Att det ändå gör att så här, hennes missunnsamhet skiner igenom när det typ är det största som har hänt en själv.
Men alltså det mest förbryllande är att hon liksom sitter halvnaken på filmkvällarna och ska flirta med, alltså det, jag förstår inte det. Tänk om du hade gjort det.
Men snälla, fy fan. Alltså vet du, precis som hon säger, hon borde ju ha gjort slut med den här människan tidigare.
Ja.
Men det är ju alltid lätt att vara efterklok. Och det är ju det vi har pratat om också de här 2 veckorna. Att så här, framförallt vänskaper, det är så jävla svårt att dra tydliga gränser.
Ja,
alltså
ja,
kärleksrelationer, det känns som att det på något sätt finns ett så tydligt utstuderat ramverk för så här, när det inte funkar så här, då ska man göra så här. Och när det här är dåligt så tar man aktiva åtgärder tillsammans för att lösa det.
Ja.
Men 2 vänskaper, det är liksom, eller en vänskap, det är liksom 2 solospelare som på något sätt ska automatiskt samspela.
Mm.
Och ofta gör det ju inte det.
Nej, jag vet. Det är så jävla svårt. Alltså.
Ja, vi går vidare. Mm. Jag har brutit kontakten med en tidigare bästa vän. Vi umgicks varje dag, både i och utanför skolan, 7-9 ungefär. Under alla dessa år så fick jag kommentarer om vad jag gjorde och hur jag såg ut. I negativt syfte enbart. Det kunde vara allt ifrån varför jag inte använde BH till att mitt hår inte var tillräckligt plattat. Jag förstod inte då att detta var fel, men nu 4 år senare så förstår jag inte varför jag envisades med att umgås med henne. Jag vet att hon mår fruktansvärt dåligt i sig själv, men alla dessa kommentarer har format och är en del till varför jag har otroligt dålig självkänsla idag. Och när jag bröt kontakten med henne kom det ganska naturligt då hon skulle bråka med mina nya bästa vänner på gymnasiet och därefter hoppade av. När hon skickade att hon ville träffas valde jag att inte göra det. Hemskt att säga, men jag är lyckligare när jag inte umgås med henne.
Du ska absolut inte umgås med henne.
Nej.
Det där är ju ett destruktivt förhållande.
Man bara, du ska inte ha en kompis som är taskig.
Det där är en kontrollerande partner fast i vänformat. Liksom.
Ja, och det är det som jag tror att så här, jag hoppas att många får lite wake-up call genom den här de här 2 poddavsnitten.
Mm.
Att så här, jag tror att det är ganska många som sitter på vänskaper som kanske inte är så jävla bra. Framförallt kan jag tänka mig vänskaper som har hållit länge.
Ja.
För att man dras ju sällan, i alla fall kan jag själv känna, till dåliga vänskaper nu.
Nej.
För att man är redan så upptagen med de relationer man har i sitt liv och man jobbar heltid och man pluggar och bla 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 bla. Alltså man är ganska liksom hård med sin utsåldning. Att det här är en person jag skulle kunna tänka mig att träffa eller vad som helst. Men när man har varit vänner så där sen lågstadiet och man bara hänger med och allting bara flyter på och tiden går och helt plötsligt så kanske man bara säger, men vänta nu här, alltså varför umgås jag ens med den här personen?
Mm.
Det är ju bara för att jag alltid har gjort det.
Mm, verkligen. Nej, så kul att hon bara så här blev så sur att hon så här kom in, rörde om i grytan med alla de nya vännerna och sen bara så, my job is done here. Nu hoppar jag av. Alltså.
Herregud. Vi tar ett sista mail.
Ja, det gör vi. Jag hade en bästa kompis för 1,5 år sedan som påpekade min vikt. Att jag borde börja träna och äta mer nyttigt. Detta är alltså en tjej som var min bästa vän. Och jag träffar henne nästan varje dag i 3 år. Som vet om min ätstörning som jag haft sedan jag var 6 år gammal. Är 24 år idag. Jag skrev till henne att jag vill ha kontakt mer. Och att jag blev besviken och ledsen över det hon sagt. Hon svarade, säg exakt ordagrant vad jag sa. Jag svarade inte på det. Jag skrattar,
hon har skrivit, alltså, hon har skrivit att hon är besviken och ledsen över allt hon har sagt.
Ja.
Men säg exakt ordagrant vad jag sa.
Ja, som gjorde dig så ledsen. Hon har fortfarande 1,5 år senare inte hört av sig eller ringt. Hade hon skrivit samma sak till mig hade jag ringt henne direkt. Jag är så sjukt stolt att jag satte ner foten och att hon inte hört av sig visar att det inte var en sund relation vi hade. Jag saknar det vi hade, våra promenader, festkvällar, deep talks, men jag saknar inte henne. Jag stod upp för mig själv och det är mitt livs bästa beslut att våga säga ifrån.
You go girl!
Ja, men alltså, man kan ju inte vara tillsammans med någon som... Nej, men hallå? Alltså, ja, men jag tänker typ hela tiden när jag läser att det här är en partner. Och då blir det så jävla tydligt.
Men det blir som en partner.
Jag vet, och det är typ så, kanske så man ska tänka. Att så här, okej, hade jag varit tillsammans med den här personen, hade jag stått ut med det då, och då kanske man, samma sak där, det är svårare att lämna än vad det är att säga åt sin vän att lämna. Men om man tänker så här, hade min kompis varit i ett förhållande som var så här, hur hade jag känt då? Och ringer det klockor och känner man så här, nej, då hade jag ju sagt åt personen att det här måste du kvitta. Då är ju det ett ganska bra tecken. Och det här är ju, alltså, det här är ju helt sinnessjukt. Beteende.
Exakt.
Ätstörd eller inte. Alltså hon hade inte behövt vara. Alltså det är en jättestor och viktig detalj. Men även om hon inte hade varit det, så hade ju det varit jättekonstigt. Alltså,
ja, men alltså en jävla sadist.
Ja.
Njuter av att se andra människor lida. Hon dessutom vet att hon har en ätstörning. Alltså vad är det för obehaglig människa? Vet ni, jag tycker det är så viktigt att precis, alltså som vi har nämnt nu, att så här, våga säga ifrån och inte vara rädd för att bli ensam. För att att bli behandlad dåligt, det är inte bättre än att vara ensam.
Nej.
Absolut inte. Och det behöver inte betyda att man blir helt ensam. Men jag förstår ju såklart att det kan kännas läskigt att liksom lämna en nära relation med någon.
Mm.
Det är det ju alltid. För det är en väldigt stor förändring i ens liv och det är obehagligt. Men det brukar nog oftast resultera i att det blir bättre. Alltså det är ju jobbigt direkt efter såklart. Men i slutet av dagen, eller slutet av året säger vi då, ett halvår senare, så kommer man nog känna att det var ett väldigt bra beslut.
Mm, det tror jag också.
Hörrni, vi har ju en liten idé. Vet du, jag tänker att det här kanske kan vara en grej vi testar under sommaren. Du bara, vad fan ska du säga nu? Vi tänker, jag har blivit lite inspirerad av The Skaver.
Mm.
Vi tänker att vi ska släppa ett extra avsnitt. Jajamän, ni hörde oss.
Mm.
En gång i veckan, där vi svarar på era mejl.
Ja.
Alltså
en total rip-off på Discover.
Ja. Alltså Matilda och Andrea svarar. En rip-off av Discover. Där vi svarar på era mejl en gång i veckan. Vad tycker ni om det? Hoppas ni tycker om det. För att säger ni nej så blir jag ledsen. Vad tror ni om att vi kanske sätter igång i början av juni?
Ja, jättebra.
Första avsnittet i juni.
Jättebra.
Och så kör vi det under sommaren. Så blir det lite extra. Så
jag tänker tidigare
år har vi varit... mail.
Ja, säger du.
Vad sa du?
Nej, säger du.
Jag tänker om ni har mejl eller problem, idéer som ni har redan nu, mejla in dem och skriv veckans mejl och sen kanske vad mejlet handlar om. Och älskade vänner, snälla, snälla, stick in dela. Älskar er så mycket, men snälla, stick in dela.
Ja.
Ibland får vi liksom 2 A4 sida långa mejl. Alltså det finns inte ett mellanslag, höll jag på att säga. Men det finns liksom inte en blank space. Det blir lite svårt.
Då får man migrän.
Japp.
Mm.
Nej, men så mejla in veckans mejl så kommer vi med bonusavsnitt. Hi-ha, hi-ha, hi-ha.
Mycket spännande. Det känns också kul på sommaren för man vill ju faktiskt lyssna på podd. Inte ha att alla har uppehåll. Det är min största huvudvärk på sommaren. Alla dessa sommaruppehåll. Mm.
Fy fan. Mm. Puss och kram. Puss och tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.